Ja, en bedjande församling. Jag kastade om i veckan, hade ett annat ämne för söndagen egentligen. Det har varit en väldigt spännande text där Jesus förvandlas inför tre lärjungar på ett berg. Den predikan kommer en annan gång. Jag var med om någonting fantastiskt i veckan. Jag är egentligen i söndags. Den äldste jag bett mig till frälsning, det var Jan Olof i vår församling. Han blev frälst när han var 79. Fantastiskt. Och i söndags fick jag be med Barbro, 86 år. Alltså mamma till Torbjörn och Thomas som gick alfa för några år sedan. Och nu var det moget att ta emot Jesus. Så fantastiskt. Och i tisdags på bönesamlingen får vi be med en 14-årig flicka. Som inte har varit i vår kyrka tidigare. Och sen så var hon hela veckan sen. I Guds närvaro. Vi ska tala om en bedjande församling, så handlar det om Jesu närvaro. Ni så säger, den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Det som ska utmärka församling, det är det som gör att människor förstår att Jesus, vem Jesus är, det är att hans härlighet finns i församlingen. Hans närvaro. När vi läser evangelierna så är det tydligt hur liv förvandlas där Jesus är. Om du läser i Bibeln, läser evangelierna, så upptäcker du det. Liv förvandlas. Och vad är det man förvandlas av? Jo, av honom, av hans närvaro. Vi läser om människor vars liv upprättas. Berättelser om människor som lever i djup synd och förnedring, bundenhet. De möter frihet i Jesus. Man läser om människor som är giriga, som blir generösa. Man läser om blinda som får sin syn. Och människor som är bundna av onda andar som sätts fria därför Jesus är där. När vi nu ska tala, jag ska tala med en bedjande församling, så är det Jesus vi ska se på. För en bedjande församling, det handlar om Jesu närvaro. Jesus sa alltså, den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Det här är precis innan, Jesus säger det innan han går till korset. Så talar han talar med pappa, med fadern, om sina lärjungar. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Om vi då för över det här, vi som är lärjungar idag då 2017, så innebär det att den härlighet som Jesus gav de här 12, det innefattar alla lärjungar till Jesus. Alltså är det hans härlighet som ska vara över församlingen. Ett par saker utifrån den här texten och kring detta med en bedjande församling. Det är att det är tydligt att Gud är ibland oss. En församling som ber, det är tydligt att Gud är där. Det som var utmärkande för Jesus, det var Guds härlighet som var över honom. Jesus, Gud. Han var Gud. Men Bibeln säger att han hade avlagt sig sin himmelska härlighet, så den härlighet som var kring Jesus där han vandrade omkring på jorden, det var den helige ande. Den helige andes kraft och smörjelse var över honom. Och vi läser i evangelien att den helige ande vek aldrig ifrån Jesus. Utan det var samma härlighet hela tiden över Jesus. Gode Gud, jag vill ha mer. Jag vill ha mer. Det står så här, Paulus skriver så här i Kolosserbrevet om Kristus. Gud beslöt, står det i Kolosserbrevet 1, vers 19, att låta hela fullheten, alltså Guds fullhet, bo i honom. Därför blev allt påverkat där Jesus var. När han kom in till en flicka som var död, vad hände med flickan? Jo, hon fick liv. Människor som levde för pengar och var giriga i Jesu närvaro blev de generösa och gav till de fattiga. Wow. När Jesus kom till en plats så spreds ryktet fort, kan man läsa evangelierna. Människor drogs dit. Stefan hade refererat till en berättelse i Lukas evangeliet. Alltså när Jesus kommer till den här platsen, då är människorna redan där. Därför att de hörde att han var på väg dit. Men folk såg, i Markus står det så här, men folk såg att de for iväg och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Det är ju inte konstigt att det var trängsel runt Jesus. Det är för att det var Guds närvaro där. Du vet, Jesus kom för att uppenbara fadern för människor. Han kom för att ge människor Guds rike. Människor hade inte sett det här tidigare. Det intressanta det var att människor som var marginaliserade, syndarna, de drogs dit. Det tragiska det var ju att de religiösa, de som fariser och andra, de förfasade sig över Jesus. Det var att de kände inte igen det här. För att de kände inte fadern. De kände inte faderns hjärta. För hade de gjort det, då hade de omfamnat Jesus, vi är med dig, vad ska vi göra? En bedjande församling bär Guds närvaro. Jesus bar Guds närvaro hela tiden. Församlingen ska bära Guds närvaro hela tiden. Den härlighet, Johannes 17, den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Alltså på samma sätt, det här är ju hisnande. På samma sätt, den härlighet som var över Jesus ska vara över församlingen. Och då ska människor förstå. Då ska människor se. Bibeln säger att församlingen är Kristi kropp. Det här är hisnande. Det finns ingen annan Jesu kropp på jorden än hans församling. Och den utgörs av dem som tror och bekänner hans namn och följer honom. Det står så här om församlingen i Efesierbrevet. Honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Alltså fadern gav Jesus till församlingen. Det är lite hisnande, eller hur? Som är hans kropp, fullheten av honom. Vad är det som är fullheten av honom? Jo, hans kropp. Församlingen. Och när församlingen har Kristi härlighet över sig, då har den fullheten av honom. Jesus gav inget annat till sin församling, lyssna nu, än det som utmärkte honom. Så det som händer när församling ber att det blir med Jesus, det som utmärker honom. Wow. Det är Guds närvaro som ska utmärka en församling, annars kan det kvitta. Det är tufft. Har vi inte det, då har vi ingenting. Därför är en bedjande församling, den är vidöppen för anden. Herren, det är anden, står det i andra Korinthierbrevet. Vidöppen för anden. Paulus har skrivit till en församling där Guds ande verkade starkt. Människor kom till tro. Evangeliet om Jesus var vida spritt. Och så skriver han, släck inte anden. Alltså är det någonting vi kan göra? Vi kan släcka anden, alltså den heliga anden, person. Den heliga anden är ingen kraft ni förfogar över, utan den heliga anden är den tredje personen i gudomen. Det är Gud. Det som avgör i vår församling, det varför vi ser människor bli frälsta och hedade och upprättar allt detta, det beror på bön. Att vi ber. Det var afrikanernas budskap till oss också. Om ni slutar be slocknar elden. Och då har vi ingenting. Då spelar det ingen roll vad vi har för program, vad vi har för lovsångsteam, vad vi har för predikanter, vad vi gör i stan. Det kvittar. Den största faran i vår tid är att släcka anden. Du vet, det här är Guds församling. Du vet, Gud har friköpt oss med sin sons blod. Du vet, den planen att frälsa, den var bestämd innan världens grund var lagd. Det är ristande. Så innan någonting var skapat var det redan bestämt att sonen skulle dö på ett kors för dig. Det här är hisnande. Oj. Vi har ett skeende i vår stad som inte bara handlar om våran stad utan handlar om vår region, vårt land och utanför landets gränser. Vi får inte släcka anden. Vi får inte släcka anden. Du vet, det är Jesu närvaro ibland oss som leder till omvändelse. Det är ingenting annat. Det är hans närvaro som leder till helanden. Sånt vi hör om här. Det är Jesu närvaro som sätter människor fria. Om nu sonen befriar, blir det verkligen fria, säger Jesus. Därför ska vi be. Därför ska bön utmärka dig. Bön ska utmärka församlingen. En annan sak då. Det första, det är tydligt Gud är bland oss. Och en bedjande församling handlar om att söka fadern. Intimiteten, förtroligheten med Gud. Jesus gjorde alltid det. När vi läser evangelierna, han bad. Han sökte fadern. Han säger så här, om vi går vidare i Johannes 17. Jag i dem och du i mig. Så att det är fullkomligt förenade till ett. Alltså bön handlar om förtrolighet med fadern. Och jag önskar jag hade upptäckt det så mycket tidigare. Jag är så fascinerad av våra tonåringar i vår församling. Tonåringar som har hängt här, de har kommit hit och så har de åkt och sommarjobbat. Jag önskar att jag som tonåring hade förstått det, att jag hade fått den undervisningen. Oh. Jesus gjorde ingenting som man inte såg fadern göra, kan vi läsa i evangelierna. Det är intressant att se på Jesu eget böneliv. För du vet, det är inte i någon särskild division egentligen, för det ska vara den troendes bön. Du vet, Jesus, han bjöd in sina lärjungar. Och det var alla möjliga sorters människor. Och han bjöd in dem för att de skulle leva i den relation som han hade med fadern. Och när Jesus bad, så bad han alltid utifrån sin identitet. Som son. Och du och jag, vi ska be utifrån vår identitet som söner och döttrar. Jag var med någonting så gripande i fredagskväll. Första gången var jag på Europakonferensen i Uppsala. Och jag får se hundratals människor ge sina liv till Jesus. Och få höra detta, nu är ni inte längre slavar, säger de här. Och det var människor allt ifrån ungdomar i 15-årsåldern upp till långt över pensionsåldern. Nu, säger de, nu är ni söner och döttrar till den levande guden. Jesus led i det här. Jesu relation med fadern var en perfekt relation. Så ska vi lära oss av vad det innebär att leva i relation med fadern, så ska vi se på Jesus. Och umgås med fadern på samma sätt som Jesus gjorde. Precis efter Jesus blivit döpt och han ska börja sin offentliga verksamhet, så den uppfylld av helige ande. Och sen leds han av anden, kan man läsa om evangelierna, ut i öknen. Och där är han i 40 dagar och 40 nätter. Och han äter inte. Jag hade fixat 3 timmar. Jesus är inte själv i öknen. Han är inte själv. Fadern är med honom. Den helige ande drev honom ut i öknen. Varför var han i öknen? Ja, inte för att han skulle liksom visa upp någonting för fadern. Att det var någon plikt att vara ute i öknen. Nej, det var för vår skull. Det var för vår skull han var i öknen. Och fadern var alltid med honom. Oavsett var du befinner dig i, du är inte ensam. Du är inte ensam. Fadern är med dig genom sin helige ande. Vi ska be på samma sätt som Jesus. Jesu böneliv är ett modellerande. Därför är bön det viktigaste vi kan göra. Bön är inte att berätta för Gud, gör det här, gör det här, gör det här. Och Gud, nu måste jag berätta det här för dig också, för det vet inte du om. Han vet allt. Han vet allt. Du vet, bön handlar om att förvandlas i hans närvaro. Du vet, när vi kommer inför honom som vet allt, kan allt och vill allt, det som är i överensstämmelse med hans, vem han är. Du vet, våra problem, våra situationer, det lyfts upp till honom som är alfa och omega, som är början och slutet. Jag har delat det i många predikningar, så ni kan ju det här nu. Men när jag kom till Motala så lockade inte bönen mig. Nej, jag sa inte det till församlingsledningen. Men jag gick ju dit för att vara pastor. Sen fick den helige ande tag i mig. Och vi är med om mycket församlingar, mycket händer. Och jag skulle inte kunna be mindre än vad jag gör. Jag behöver be ännu mer. Det intressanta var när jag i min tjänst inte såg någonting hända, så då hade jag inte tid att be. Nu måste jag be. Jag måste be. Det är ett tydligt samband i våra liv mellan bön och det Gud vill göra. Det är sambandet. Bön. En bedjande församling är också ett i Kristus. Det där enheten kommer. Du vet, enhet uppstår när vi söker Fadern. Det står så här: jag i dem och du i mig, så att det är fullkomligt förenade till ett. Du vet, det finns inget annat som kan skapa enhet än anden. För att det som händer när vi ber och när vi söker Fadern, att vi dras in i den gemenskap som är mellan Fadern, anden och sonen. Wow. Det är det som gör det här så möjligt. Med människor med olika bakgrund, olika etnicitet. Den enhet som kommer av bönen. Det är för att det som händer när vi ber, vi dras in i det som är verkligheten själv egentligen. Vi dras in i det som Gud gör. Och det är det som är det enda som är intressant. Om du vill ha ett gott liv, du får inget gott liv utanför Gud. Det finns inget gott för dig utanför Gud. För det är bara Gud som är god. Det är bara han som är god. för mig in på det sista. Den här förbönen Jesus har för lärjungarna, det sägs i ett samband där han också säger till lärjungarna: som fadern har sänt mig, sänder jag er. Så när han talar om den här härligheten som han skulle ge lärjungarna genom andens närvaro, som är alltså Jesu Kristi personliga närvaro i församlingen, det var för världens skull. Och det är den sista punkten då, vi ska ge världen Guds närvaro. Det är det Motala behöver. Jag tänkte när jag och Barbro bad i söndags. Jag har ju inte det här på insidan. Ja, men du vet, du får det på insidan när du släpper in Jesus. Det är så Guds närvaro kommer in i dig. Genom Jesus. Det var därför Jesus kom till världen. För att världen skulle få Guds närvaro. Därför kom Jesus. Tillbaka till texten i Johannes 17. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Det är för att den här härligheten i församlingen, och det gör oss till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem som du har älskat mig. Du vet, där är kärlek. Och det här är vad världen behöver. Jag läste på en mugg på en självmack, och budskapet, det var ju populistiskt. Be true, be yourself. Så. Det låter ju bra. Så tänkte jag till nu. Be true. Be the one you were created to be. Alltså, var sann. Du ska inte bara vara dig själv. Du ska bli den du är skapad att vara. Det är någonting helt annat. Jesus kom för att göra faderns vilja, kan vi läsa om i Bibeln. Och vittnesbördet, vad han gör, det fortsätter i människors liv. För det är vittnesbördet, det är inte vad vi predikar, vad vi säger, utan vad som sker i människors liv som ett resultat av förkunnelsen om Kristus. Och Jesus fortsätter att göra det här. Ganska ofta när någonting händer av terrordåd, det är ganska vanligt nu, eller någonting annat av mörker och ondska, så ställer sig människor frågorna på sociala medier: vad är det som händer? Hur kunde det bli så här? Bibeln säger att världen är i den ondes våld. Därför är det som det är. Men Bibeln säger också att Guds son uppenbaras för att göra om intet djävulens gärningar. Jesus säger om djävulen: tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv. Liv i överflöd. Det största under är när människor öppnar sig för Jesus. Du vet, det spelar ingen roll hur mörkt det är i världen. För ljus är alltid starkare. Mörkret i världen blir mörkare, skrev någon. Så här säger Bibeln också, ska vara inför ändens tid, innan Jesus kommer tillbaka. Men ljuset i världen kommer skina klarare. För Guds agenda är frälsning, helande och upprättelse. Vi finns inte för vår egen skull, utan för världens skull. När Jesus ber för sina lärjungar, så gällde det inte bara den gruppen, utan de som skulle komma till tro på deras ord. Det blir lätt att bli introvert. Nu talar jag inte om personligheten, utan som kyrka, som gemenskap. Men du vet, en bedjande församling blir aldrig introvert. Därför den ser sig själv, lyssna nu, i ljuset av vem Jesus Kristus är. De första kristna och kristna världen över som lider för Jesu namns skull, det är miljontals människor. De ber inte, rädda mig undan den här världen. Nej, vad ber de om? Frimodighet att förkunna Kristus, att förkunna om dig. Det här är vad han vill göra i Motala, i Sverige. Våra afrikanska vänner, de var ju mer än 14 stycken, de är 13 stycken just på platser. Så var en sån nöd för Sverige, för Sveriges kristenhet. Men när de var här, jag har ju hört det så många gånger från andra personer, men när man hör det igen, förstår vad Gud gör på den här platsen, för det Gud gör här har med mer än Motala att göra, för att göra med vårt land. Gud vill frälsning. Gud vill upprätta människor. Vi finns inte för vår egen skull, utan för världens skull. Och slutar vi be, då blir vi likgiltiga för människors andliga behov, för deras själsliga behov, för deras kroppsliga behov. Jag ska landa i predikan. Och där, vi ska ge världen Guds närvaro, för människor har rätt att förvänta sig det av församlingen. Det är den här härligheten från Fadern som gör att människor ska förstå att Fadern sänt Jesus. Alltså, den kraft, den härlighet som var över Jesus ska vara över hans församling, över dig. Jag vill inte vara med om häxkonst, det sa en kvinna till mig på stan i tisdags. Jag är ju evangelist. Jag tycker att min personlighet är inte att gå fram till okända människor så där. Jag sa det innan vi skulle gå ut, vi gick ut ett gäng på stan och skulle be för människor. Och jag och Elinor här, vi gick tillsammans och så upp, säger Ellie, jag tror vi ska gå ner till stadsparken. Har vi gått ner lite ner då? Så får jag syn på, det sitter ett gäng på 7-8 kvinnor. De sitter och dricker vin. Inte för att de var inte helt nyktra. Men de hade möhippa. Och jag såg den här bruden som var lite klädd så där. Och så upplever jag hur Guds ande säger, där ska ni be. Jag tänkte, jag kan inte gå fram dit. Ska ni ha bröllop? Ja, kom och krama bruden. Yes, tänkte jag. Så går jag fram där och de är jätteglada och så förklarar jag vad vi gör och vilka vi är. Och så frågar jag, är det någon som behöver bli helad? Hon, så pekar hon på en tjej. Jag vill inte ha någon häxkonst. Nej, vi sysslar inte med häxkonst, vi ber i namnet Jesus. Jag är ateist, säger hon då. Kan man be ändå? Ja, och det visar sig att den här kvinnan har kronisk värk i sina fötter. Så där nere i stadsparken, hon slänger upp fötterna på bordet och sen åker alla mobiltelefoner upp. Och där står jag och Ellie och ska be. Och jag tänkte, det var inte det här jag tänkte när jag skulle be. Så ber vi, vet. Det handlar om Jesu närvaro. Så det vi gör, vi välkomnar Jesu närvaro. Tack Jesus för att du är här. Och så märker man ju på kvinnan att hon blir helt lugn. Alltså, det är glada av vinet, det är liksom bara borta helt plötsligt. Så lugn oss. Och så ber vi, befaller liksom verk och lämna. Och så filmar de. Och så frågar jag, hur känns det? Är det ju mindre ont? Då börjar de här i bordet applådera. Praise the Lord, säger någon. Vissa fler av de här, de var de bor inte längre i Motala, de bor på andra orter, så de kommer hem för det ska vara möjligt på bröllop och så här. Så ber vi en gång till för henne. Och då säger hon att all smärta är borta. Och då säger en tjej till som heter Fanny. Den första hette Emily och sen Fanny. Kan ni be för min axel? Jag har så ont där. Så vi lägger händerna på ryggen. Och när jag lägger händerna på ryggen så känner jag att det är sån hetta redan när jag lägger handen. Så vi befaller smärta och lämna. Och så säger han, den är borta nu. Och så säger de, nu kan vi festa ännu mer. vad handlar det här om? Jo, det handlar om Guds rike. Att få smaka vem fadern är. Jag vet ju inte vad som händer där nu, men jag vet den här ateist. Jag har bett för ateister tidigare som har blivit överlåtna Jesu efterföljare. För det som övertygar är hans närvaro. Varför delar jag en sån här berättelse? Inte för att jag ska visa hur bra jag är, utan det handlar om honom, vem han är. Och vad han gör. Och vad han vill göra. Det här var predikan. En bedjande församling. Det handlar om hans närvaro. Vi har ingenting annat att ge. Och på det sättet som Jesus bad och sökte fader, vi ska följa honom i det. Vi ska vara Jesus efterföljare. Och det finns också löfte att vi ska vara där han är. Och du syftar inte på himlen en dag, det blir fantastiskt. Utan här och nu. Det finns inget mer spännande liv än att vara i det som Gud gör. Amen. Tack Jesus för din närvaro. Här. Tack att du är bland oss. Tack att du är densamma igår, idag och i evighet. Jag tackar dig för det vi ska få göra just nu i slutet av gudstjänsten. Vi får dela bröd och vin, Herre. Här är det vi får påminnas om vem du är, Jesus. Och Herre, jag vill följa dig, Jesus. Jag vill följa dig. Tack att du här och nu kallar människor till att följa dig. Herre, jag tackar dig för Eivor. Jag tackar dig för hennes liv tillsammans med dig, Jesus. Tackar dig för att hon är befriad ifrån svaghet och kamp. Tack att hon är i din glädje. I din glädje, Herre. Och Herre, jag vill att så många mer i Motala ska vara i din glädje, Herre. Människor som står och tittar in genom fönstret, Herre, till ditt rike. Att de ska in i ditt rike. I Jesu namn.